Regeringskrisen är över.
Sverige har en ny statsminister, eller alltså Stefan Löfven igen.
Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Sverige har en statsminister igen.
Just det. Stefan Löfven heter han.
Ja.
Igen. Det var ju en väldigt kvav stämning i riksdagshuset när de skulle votera idag. Tänkte du på det?
Det var väldigt varmt, ja. Det var åska i luften, är det det du menar?
Ja, de satt och fläktade sig med sina papper innan och sådär. Det var ju också lite nervöst.
Att någon skulle göra, hur de faktiskt skulle rösta.
Ja, det är ju så jämnt så man får ju inte trycka fel i en sån här votering.
Jag vet bara att 99% av mina samtal i kammarfoajén med olika partirepresentanter innehöll ordet semester. Det var liksom, tyckte jag var stämningen. Men, det var ju jämnt, men det blev ju inte så jämnt som tänkt eftersom liberalen Nina Lundström ju gjorde det som folk har spekulerat i länge, nämligen gick emot partilinjen. Alltså inte just att hon skulle göra det, men de är ju ett litet gäng som
att
inte...
Någon av de superliberala eller kulturradikala skulle gå den vägen.
Ja. Och nu blev det Nina Lundström.
Jag tänker att det är signifikativt eller signifikant för hela den här 3 veckor långa regeringskrisen att också i det sista momentet så dyker upp en överraskning, inte en helt överraskning som du var inne på, men en person som inte tidigare har pratat om varför den ska agera på sättet si eller så, utan bara dyker upp där och ställer allting på ända ändå. Det skulle bli fina siffror ju.
174-175
menar jag. Ja, fast det blir ju inte med avstår, men det skulle ju blivit i alla fall en tydlig för Kristersson-grupperingen, tydliga 174 mandat att visa upp. Vi är supereniga nu. Vi saknar bara ett mandat. Vi är typ överens med Jimmy Åkesson. Ge oss bara ett mandat till så ska vi visa vad vi går för.
Snopet hade varit för Ulf Kristersson om det hade varit omröstning. Han hade liksom lyckats övertyga Helena Lindahl att bli moderat. Och sen hade Nina Lundström kommit.
Ja, det hade varit väldigt snopet.
Snopet. Mm. Nu blev det inte så. Det blev ju ingen omröstning. Det här gick ju relativt snabbt. Talmannen verkade ju väldigt nöjd med att det hade gått så snabbt.
116 ja, 173 nej, 60 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister.
Men en tanke som nu har slagit mig, det är vem blir Stefan Löfven efter att ha överlevt då denna kris? Alltså vad blir liksom, hur blir historieskrivningen runt Stefan Löfven?
Ja.
Detta tänkte jag på när jag läste Dagens Nyheter där han kallade sin text både för katten med 9 liv och också en farkost som hade blivit till drivved.
Okay.
I vår egen tidning Svenska Dagbladet så skrev Göran Eriksson att han var en maktakrobat.
Mm-hmm.
Det finns ju många sådana mästerförhandlaren. Eller,
vill du ge dig in med något eget epitet här?
Nej, men jag tycker att det finns någonting intressant i detta. Det politiska språket som är på många sätt så gammalmodigt. Metaforerna är liksom så... De är så gammaldags, kanske mest illustrerat av ordet chicken race som används väldigt mycket, som ju är någon slags 50-talsord. Jag såg att Fredrik Furtenbach på Sveriges Radio i veckan liksom bad om hjälp på Twitter för att få nya ord. Och då föreslog folk arga leken istället för chicken race. Och det är ju, jag vet inte, det är ju lite barnsligt med arga leken.
Ja,
chicken race
barnsligt.
Är ju ändå på liv och död. Men jag har en tanke om Stefan Löfven.
Ja,
men har du en tanke?
Nej, min tanke får iväg till språk mer. Min grundhållning är att man ska inte hålla på med liknelser.
Nej, Du skrev ju själv att Annie Lööfs projekt var ett korthus som ja, har fallit ganska nyligen.
Du ser. Men även jag faller.
Ja. Nej, men jag tänker att Stefan Löfven kommer bli i Socialdemokraternas historieskrivning, liksom den interna, nu pratar jag kanske inte den mediala bilden, men då kommer han ändå bli martyren. Mm. Alltså den som offrar sig och har gjort det under alla dessa år. Först offrade han sig för att bli partiledare.
Just det.
Han, för att han var den enda som kunde ena detta splittrade, sargade, konfliktfyllda stridsparti som liksom höll på att förgöra sig själv i sina falangstrider. Då offrade han sig. Han ville inte göra det. Han ville typ ha det härligt med Ulla och så behövde han göra det här istället. Och nu har han offrat sig igen. Han blev den här förnedrande upplevelsen att ha varit den första statsminister som har röstats ner i riksdagens kammare.
Martyren är ju en väldigt behaglig figur i det socialdemokratiska partiets historia. Alltså de gillar ju martyrbilden. Redan när Tage Erlander blev statsminister så var ju det också ett martyrskap. Han ville inte. Och ännu tydligare fanns det ju en martyrbild kring Ingvar Carlsson.
Just det, som fick ta över efter
Palme. Som hade gått vid sidan av Erlander och vid sidan av Palme och under egentligen ett och samma år fick se båda dem, hans politiska pappa och sin politiska storebror dö och var tvungen att axla ansvaret fast han inte riktigt ville.
Gud, det är sorgligt.
De är bra på den berättelsen, säger jag. Så jag tror att du har en poäng i det där. Att det nog är den interna berättelsen.
Men frågan är om väljarna vill ha martyrer. Det är ju den andra effekten av den här regeringsbildningsprocessen. När man tittar på opinionssiffror och annat så verkar ju väljare inte vilja ha någon som offrar sig för att kunna bilda en regering. Någon som ger upp liksom någonting för att få något annat. Man verkar inte så förtjust i kompromissen. Man gillar den som kör en där in i kaklet. Som
ja. Jo, men det är ju en tydlig sak och en drivkraft under hela den här regeringskrisen, upplever jag. Att man har en idé och en föreställning hos de flesta partier om att väljare premierar den som är tydlig med sin åsikt, den som brinner för någonting starkt, den som inte tänker ge upp och är mindre intresserad av vem är regeringsduglig, vem är allvarlig eller seriös eller nedtonad i sån mening. Under den tiden Trump var president så fanns det ju en sån skola i managementdelen av politiken, de som bryr sig om hur ska man vara som ledare, vilken ledartyp är det som gäller nu, som gick in väldigt mycket på man ska säga vad man tycker oavsett om det är realistiskt att genomföra eller inte. Vi ska bygga den här muren. Är det möjligt att bygga den? Skitsamma. Säg att du vill bygga den så folk kommer tro på det och följa dig. Och den tanken finns ju kvar, ser man i den här regeringskrisen. Vad är möjligt, vad är inte möjligt, det spelar ingen roll. Jag tycker så här. Jag tycker att det ska vara ett mittenblock. Eller jag tycker att mitt parti ska vara med en borgerlig regering. Jo, men den borgerliga regeringen har också Sverigedemokraterna med, som ni tycker inte om dem. Det tycker jag, det spelar ingen roll för mig.
Men uppenbarligen var det ju möjligt för Nooshi Dadgostar att bli av med fri hyressättning i nyproduktion. Trots att många sa att det inte skulle vara möjligt. Och att sen få Stefan Löfven återvald och ha sitt parti i en bättre position än tidigare.
Så hon andas hon ut nu, tänker du, idag?
Hon var ju utan tvekan gladast idag när man såg dem komma in.
Jo, men det finns ju också ett pris som inte syns idag. Idag gick det bra för att den statsminister hon ändå helst önskar av de som finns på bordet blev återvald. Men priset är ju att det andra målet Vänsterpartiet har, att få betraktas som ett seriöst och självklart samarbetsparti med Socialdemokraterna och kanske också med Centerpartiet. Där ligger de ju inte så bra till efter den här regeringskrisen. Pratar man med socialdemokrater och centerpartister är det ju tydligt var de vill placera skulden.
Politiken är ju en podcast från Svenska Dagbladet, och i Svenska Dagbladet skriver vi också väldigt mycket artiklar, och särskilt har vi gjort det under den här regeringskrisperioden. Vill du läsa dem eller något av det som våra kollegor gör, så kan du som lyssnar på den här podden få prova 2 månader gratis digital prenumeration. Då går du in på svd.se/politiken. Men ska vi backa bandet och tänka lite på vad har hänt sedan förra podden? Vi spelade ju in en podd för exakt en vecka sedan, ja. Onsdags. Då var Ulf Kristersson fortfarande sonderingsperson. Elisabeth Svantesson kom med ett landsbygdserbjudande till Centerpartiet som de tackade nej till.
Just det.
På torsdagen sa han att han inte skulle kunna göra det här, och på fredagen var det väl. Eller om det var på torsdagen så fick ju Stefan Löfven, det var på torsdagen som Stefan Löfven fick sonderingsuppdraget.
Det känns som en mindre evighet sen.
Ja, men dagarna, ja, det har varit långa dagar för många. Men, och sen, vad hände sen då?
Jo, men mitt i allt det där kom det ju en helt annan nyhet. En sån skräpfredag-nyhet.
Berätta.
Som Kristdemokraterna kastar ut en fredag när alla var upptagna med annat.
Ebba Busch.
Precis.
Erkände grovt förtal.
Ja.
Dömdes till dagsböter och villkorlig dom.
Mm. Det är ju hade kanske inte så mycket med regeringskrisen att göra, förutom det roliga i att de hittade en fantastisk liksom placering att gömma den där nyheten i.
Ja, fredag eftermiddag, värmebölja, fotbolls-EM, regeringskris. De hamnade ändå på Dagens Nyheters första sida, men det var liksom ja. Det kunde varit värre.
Men det är ju historiskt på sätt och vis. För det är ju inte så vanligt att partiledare döms eller erkänner sig skyldiga till brott på det sättet. Så på det sättet passar det väldigt bra in i hela regeringskrisen. För det är många historiska händelser.
Mm.
Även om det var så bra de nu kunde göra utav det som fanns, Kristdemokraterna, så tänker jag att det där kommer vara ett kvarvarande problem för henne.
Ja, kanske. Alltså jag tycker att, nu har inte jag följt det där extremt noga måste jag erkänna, men jag har till exempel inte sett Ulf Kristersson kommentera detta. Har han fått frågan om hur det är att då vilja bilda regering med någon som är dömd för ett grovt brott i en valrörelse som ska handla om brottslighet till exempel. Även om det inte var ett våldsbrott, så var det ju ändå ett brott som ligger i tiden och som liksom ses allvarligt på.
Ja, och det riktiga dilemmat var ju att hon kritiserade lagstiftningen utan att föreslå någon förändring.
Ja, som vi ju förutspådde i den här podden redan men för flera veckor sedan, att hon kommer inte avgå, hon kommer gå till attack mot förtalslagstiftningen.
Just det sa du då.
Så man känner väl sin Ebba Busch, så blev det. Jag höll på att bli nermejad av Ebba Busch idag när hon skulle. Hon har en väldigt skarp gång. Jag var väldigt långsam i att flytta mig. Men
det som hände samtidigt när folk höll på med det där på fredag och lördag var ju att Stefan Löfvens knackliga koalition satte sig ner och förhandlade.
Ja, precis. Man började ju alltså plocka fram ett sätt som gjorde att Annie Lööf kunde rösta gult och hennes parti. Det var ju egentligen det gick ut på. För Vänsterpartiet hade ju redan sagt att de skulle släppa igenom Stefan Löfven. Och det som Centerpartiet då krävde var ju de här 3 punkterna som vi har hört väldigt mycket om de senaste dagarna. Alltså LAS, skogen, strandskyddet. Och att man inte skulle riva upp några andra januariavtalsreformer. Och att de skulle lägga en egen budget. Det var hela idén.
Men du som kan det här Miljöpartiet,
vad var det
egentligen som hände? För miljöpartisterna sa plötsligt att de inte alls var med på den här överenskommelsen. Och det ignorerade Annie Lööf och Stefan Löfven
med
berått mod.
Det som hände var ju så här. De hade en förhandling under helgen. Det skickades lite bud fram och tillbaka. Någonting skrevs ner på ett papper, alltså de här 3 sakerna. Och sen skulle man förankra i sitt parti. Och i de flesta vanliga partier, när någon ska gå tillbaka och förankra en överenskommelse, så liksom, då finns överenskommelsen. Då man har liksom hittat det mandatet före eller under förhandlingen.
För de som har förhandlat har under tiden fått ett tillräckligt tydligt mandat som de får agera inom. Och när de ska komma tillbaka så är det bara gröna, eller vadå?
Alltså det beror väl lite på, det funkar ju olika i olika partier. Jag pratade med en moderat som, igår som sa att i vårt parti hade man ju bara sagt tugga och svälj, det här är vad vi har kommit överens om. I Miljöpartiet fungerar det inte riktigt så, utan där sa ju partistyrelsen nej då till den här
överenskommelsen. Det blir kul när han ska säga så till Jimmy Åkesson. Tugga och svälj.
Ja, eller hon, jag sa inte vem det var,
okay.
En moderat. Men, jag tror att centerpartisterna verkar ju nu helt chockade över att Miljöpartiet kom tillbaka och sa nej. Och verkar inte riktigt veta, det finns liksom ingen väg ut här. De behöver ju motivera sin gula knapp som de ju uppenbarligen väldigt gärna ville trycka på. Men det blev ju lite komplicerat läget nu. Så nu har de ju stått då i tv och skällt på varandra om vem som har fel och rätt och om det egentligen finns en överenskommelse eller inte. Och Annie Lööf har ju liksom bytt rollerna här och sagt att vill ni sitta i min regering så får ni faktiskt tugga i er det här. Medan miljöpartisterna försöker säga att det är ju Annie Lööf som trycker gult och vi går inte med på detta och sådär.
Om man var lite fast i den där fredagens nyhet med Ebba Busch så kändes det ju där söndag måndag som att det var förtalsrace också då mellan Centerpartiet och miljöpartisterna.
Det är ju inte förtal i teknisk mening, då ska man ju vilja liksom utmåla någon som klandervärd. Så att det är fel ord här, Tobin. Men möjligen spelade det in lite att vi på Svenska Dagbladet kunde ju avslöja att det här var på gång på måndag morgonen, att centerpartisterna hade förtroenderåd och höll på och skulle fatta beslut. När miljöpartisterna såg det under sitt partistyrelsemöte så blev de väldigt upprörda och uppfattade det som att Centerpartiet hade läckt det där för att sätta press på dem för att få ut detta så att de inte skulle kunna säga nej sen.
Det var ju du som hade den här nyheten.
Ja,
menar jag försökte vara ödmjuk och säga tidningens namn. Menar du att du kapade Miljöpartiets partistyrelse?
Nej, nej, jag ska inte säga det. Men när den här nyheten kom, och vilket liksom, jag tror att även många centerpartister blev förvånade över att den kom i Svenska Dagbladet.
Ja, det tyckte de inte om. Det har de gjort klart efteråt.
Det var inte deras plan. Men då såg ju Miljöpartiet det där och tolkade det som att det här har centerpartisterna läckt med vilje för att sätta press på oss för att vi inte ska kunna säga nej. Och då blev de förbannade. Och sen har det liksom... Men jag tror att väldigt mycket av det här handlar ju om att partierna har väldigt olika partikultur, väldigt olika sätt att förhandla och driva politik. Och de har inte fattat det ännu. Jag som då miljöpartiexpert, händer det ju mig ibland att ringa upp folk från andra partier och säger, snälla kan du bara förklara, för jag fattar inte vad de håller på med. Och då brukar jag ändå vara hjälpsam och beskriva hur Miljöpartiet arbetar och fungerar och vilka slags personer som sitter i den partistyrelsen. Och så har det varit den här veckan också.
Så har det varit den här veckan också. Det jag tänker är att högerblocket fick ju verkligen ett par dygn av fest där. Och det får man ju ändå ge dem att...
Rödgrön röra, tänker du?
Det var ju rätt parodiskt.
Vilken rödgrön röra. Vilken rödgrön röra.
Eftersom allt sedan kröntes av då förhandlingen mellan Morgan Johansson och Amineh Kakabaveh.
Där tycker jag vi ska stanna, för det är ju det roligaste på hela regeringskrisen.
Den civiliserade vilden.
Jag är ingen vilde, utan tvärtom väldigt civiliserad, men som aldrig ger upp i fighten för allas lika värde.
Som förhandlade fram 9 punkter som Amina också sen, hon publicerade ju sitt papper. Hon har ju ett papper.
Ja, hon har inget hemligt papper. Nej.
Och där finns ju, det är ju några punkter. Hon ska skriva motion ihop med partiet bland annat.
Det finns ju så många ironiska lager i den förhandlingen. Men det första, att Vänsterpartiet har som långsiktigt mål i hela den här regeringskrisen att få vara med som en seriös förhandlare med några januaripartier, med Socialdemokraterna, med Miljöpartiet, med Centerpartiet helst. De får inte det. Hur de än försöker så får de inte det. Men det slutar med att den vilde som de har tryckt ut ur sin riksdagsgrupp får sitta ner och göra exakt det som de själva längtar efter. Mm. Det är ju en ironisk aspekt.
Och att det var Morgan Johansson hon förhandlade med, som är den som Vänsterpartiet var väldigt upprörd över. Det är ju hans, alltså hyresfrågan var ju på hans bord. Det var ju han som höll den här första presskonferensen efter Nooshis ultimatum.
Där han läxade upp henne om hur riksdagen funkade. Och
som vänsterpartisterna ju blev väldigt, väldigt sura över. Men istället så förhandlade han om Amineh Kakabaveh. Och det roligaste var ju att när SVT, jag vet inte om det var aktuellt, men när SVT sen kom dit för att göra en intervju med Amineh Kakabaveh, då var ju Morgan Johansson med. Då hade han ju följt med till intervjun och ville gärna stå där med Amineh Kakabaveh och prata om hur bra det hade varit. Och det måste ju bara ha varit för att göra vänsterpartisterna förbannade. Det måste ju vara
ja,
en sån...
Ja, det är sannolikt.
In your face,
sen
Nooshi.
Finns ju också problemet för Vänsterpartiet att trots att Amineh Kakabaveh är en politisk vilde i riksdagen så är hon ju i någon mening Vänsterpartiets ansvar. De är orsak till att hon är politisk vilde på något sätt. Så i Vänsterpartiet var man ju också supernervös över att hon faktiskt skulle rösta fel och var orsak till att Stefan Löfven inte skulle kunna återinträda. Så när de då, och deras bild av Morgan, när de fick höra att det var Morgan Johansson som skulle sköta förhandlingarna, så tänkte ju de i första läget, nej. Den värsta av alla statsråden, han som är drygast och elakast och hemskast, det kommer krascha och det kommer liksom inte gå.
De verkar ju ha kommit jättebra överens.
Ja, innan de stackars vänsterpartisterna insåg att Morgan Johansson och Amineh Kakabaveh kan ju komma överens om hårdare tag, hedersbrott, hårdare tag, skånsk radikal socialism i
men alltså,
socialdemokratisk tappning, vi ska inte ha någon valfrihet, vi ska inte ha några skattesänkningar, vi ska inte ha någonting.
Jag tänkte, kan jag få prata? Ja, jag tänkte prata mycket mer identitetspolitiskt, alltså hon är kurd, uppvuxen, som hon beskrev det i talarstolen idag, liksom kurd, uppvuxen i en islamistisk stat där hon var förtryckt, han är skåning, uppvuxen i Sverige. Alltså, nej men det finns ju likheter.
Ja, absolut.
I alla fall, den stora frågan nu är just, okej, Stefan Löfven är vald, semestrarna blir av, det var liksom de två huvudsakerna idag, uppfattar jag det som, i riksdagen. Men vad kommer hända nu? För nu återstår ju då budgetproblemet, skogsbråket, allemansrätten, du vet.
Skogsbråket är ju intressant eftersom det är så rörligt. Miljöpartiet kan ju få problem med att ens närma sig Centerpartiets linje för att Miljöpartiet i sig radikaliseras i den frågan. Så för varje dag som går så tror jag att den frågan blir svårare att lösa. Det hade varit enklare om de hade löst ut det på riktigt direkt, tror jag, än att skjuta upp det här till någon slags höstförhandling. När Stefan Löfven tänker sig att budgetpressen kommer hjälpa dem att tugga i sig varsin tråkighet.
Mm.
För det är väl ändå upplägget.
Jag uppfattar det som att upplägget är, det finns jättemycket pengar i höstbudgeten. Ja, vi måste stärka äganderätten, men självklart ska vi också skydda lite fjällskog. Här får ni massa pengar till det. Och sen så ska vi ge jättemycket pengar till något som Vänsterpartiet gillar. Alltså det, jag uppfattar det som upplägget. Och när man pratar med folk i regeringskansliet nu så tycker inte jag att de verkar så stressade över budgeten. De var ju dock inte heller stressade över att Vänsterpartiet skulle fälla dem. Så det kan ju också ha att göra med att de inte har kommit
dit.
Det
beror ju mer på att de tar en minut i taget.
Så är det ju.
Ett problem, en minut, ett litet steg i taget.
Så är det ju absolut. Men det är klart att det kommer ju ändå bli ett läge, alltså när budgeten ska tas. Det är ju först i december faktiskt. Alltså den läggs ju fram i september, men sen ska den ju inte röstas om. Alltså sen är ju alltid finansutskottet, bla bla bla. Men du kommer ju ändå stå inför en situation som är okej, rösta på en budget som man tycker är bra. Liksom någonstans ändå så här. Det finns något för alla, något som alla tycker är bra. Eller rösta på, eller liksom, eller så går en budget igenom som man inte tycker är bra. Så det är liksom så här, budget som är bra och ingen regeringskris, eller budget som är dålig och regeringskris. Det kommer ju inte vara så svårt. Jag märker att jag har bytt position
då ska jag prata om problemen. Ett av problemen är ju att det är en så asymptomatisk situation. Alltså om det hade varit likadant i förhållningssättet från Centerpartiet och Vänsterpartiet så hade det ju varit enklare. Centerpartiet, det har inte riktigt kommit fram tycker jag, men de säger ju att de ska rösta ja till Stefan Löfvens budget om den blir bra i sista voteringen och bryta praxis.
Ja, det skulle väl knappt kunna sägas tydligare.
Än vad de har gjort?
Alltså de skulle kunna säga att vi kommer att göra det. Och det har de ju inte sagt. Men de har ju sagt allt annat.
Medan vänsterpartisternas hållning är ju...
Vänsterpartiet säger ju... att de vill vara med och förhandla.
Ja, det är deras första.
Ah,
det,
okay.
kommer inte hända i meningen förhandlingar som heter förhandlingar i alla fall.
Och vad menar du då kommer hända?
Det smidiga hade ju varit om de vänsterpartisterna också kunde ha samma ingång som centerpartisterna. Nu är Stefan Löfven. Mm. De får väl rösta på sin egen budget. Och när den har fallit så ser vi till att de inte lägger ner sina röster utan röstar på min budget i sista voteringen. Dilemmat är ju det där också med förhandlingar då, att här kommer det ju behöva vara förhandlingar som inte heter förhandlingar med båda de här parterna på något sätt, via medier, via något hemligt papper, via något ombud
i någon konstig förening,
ja kanske...
Nej, men,
från statsrådsberedningen via Morgan Johansson till Amineh Kakabaveh till Nooshi Dadgostar. Den informationskedjan.
Jag tvivlar på att de har jättegod kontakt just de två. Men det som Nooshi Dadgostar sa förra veckan när det var talmansrunda fick hon ju väldigt mycket frågor om budgeten efteråt. Och då var hennes talepunkt att förra gången någon bröt praxis, alltså Sverigedemokraterna, och röstade på en annan budget, det var ju då vi höll på att få extra val. Och det skapade bara kaos. Och vi vill inte skapa kaos, så därför kommer vi följa praxis. Men hon fick aldrig följdfrågan, fast det blir väl mindre kaosigt om ni inte följer praxis eftersom vi då slipper ett extra val.
Ja.
Det var ingen som ställde den. Men, och jag fick bara ställa en fråga, så jag prioriterade inte den. Men det är ett roligt argument på ett sätt att det skulle skapa kaos.
Jag tycker att det är intressanta hur den här krisen slutade och... sammankopplat med budgetfrågan höst är att det slutar egentligen som det en gång började. Januariavtalet landade ju i att Vänsterpartiet var skymfat, fick lägga sina röster eller stödja Stefan Löfven på en politik de absolut inte gillade och fick veta av Centerpartiet att Annie Lööf i princip sa, hörru Jonas, nu får du tugga i det här. Och att det slutar precis likadant fast nu med Miljöpartiet.
Mm.
Nu får ni tugga i er där. Och om man nu tycker, det verkar ju väljarna hittills tycka, att Vänsterpartiets agerande och framstöt som ändå utlöste den här regeringskrisen har varit framgångsrikt, bra för Vänsterpartiet, ett föregångsexempel, så har ju Stefan Löfven och Annie Lööf skapat ett perfekt tillfälle för ett miljöparti med lite ryggrad att lämna på klimatfrågan, alltså lämna regeringssamarbetet, lämna regeringen på att man inte får igenom den klimatpolitik man vill få igenom i höstbudgetförhandlingarna.
Det är ju
och gå i, som alla andra till val i opposition, konstruktiv eller okonstruktiv.
Det är en intressant tanke. Är det dock inte lite för sent för dem? Alltså är det inte lite svårt att inta den positionen nu? Och är det inte lite trångt i den där jag är i opposition, konstruktiv eller destruktiv opposition? Alltså,
upprorsgänget.
Nej, men jag tänker att Märta Stenevi valdes ju delvis utifrån tanken att hon skulle vara lite tuffare mot Socialdemokraterna och kunna stå upp hårdare för Miljöpartiets egen politik än vad man hade gjort under Per Bolund och Isabella Lövin. Hon skulle då vara den tuffa och kaxiga. Istället kom Nooshi Dadgostar här och det är ingen längre som vet vem Märta Stenevi är. Hon fick inte sitt moment. Hon fick inte liksom, de där förtroendesiffrorna de trodde att hon skulle få.
Men
de fick Nooshi Dadgostar istället.
Dömer du inte ut henne lite för tidigt här?
Ja, men det handlar inte om henne, det handlar om att någon annan har tagit den rollen. Tror du att det finns utrymme för dem att göra samma sak?
Deras fördel är att de har ett nytt språkrör som skulle kunna förändra bilden av det här partiet. Det som talar emot är att varenda miljöpartist man pratar med, inte bara men särskilt de som sitter på sina olika tjänster i kanslihuset, de är ju så tillfreds med att vara regeringsparti, så de minns inte när de gick i klimatdemonstrationer och tejpade klisterlappar på telefonstolpar. Och,
gjorde de det? Det låter inte alls miljövänligt. Men, nej, men, de, nej, men
de, när de var ett protestparti.
Ja, nej, men de, när de virkade något. Saker. Nej, men de, så är det ju. Många av dem älskar ju att sitta i regeringskansliet.
Där alltså. Är ju skogsfrågan och den, till den kopplade klimatfrågan så intressant. För där håller ju deras stödtrupper på att överge deras partiposition. Deras stödtrupper tycker ju att de har blivit ett grått, omklimatvänligt administrationsparti. Så där finns ju en liksom sprängkraft som man kan välja att förbese eller utnyttja. Och jag säger, tillfället kommer aldrig komma så bra som det kommer den här hösten.
Så kanske det är. Jag tror inte att det kommer hända. Jag tror att budgeten kommer glida genom riksdagen. Det kommer vara mycket, mycket skrammel i tidningarna, men inte mycket mer än så. Och sen tror jag att vi går. Ja, det blir ett vanligt val hösten 2022. Jag hade fel i nästan alla mina förutsägelser hittills, så vi får väl se hur det blir med den här.
Men martyren ska gå till val.
Och det finns ju ytterligare en vinnare förstås på allt det här. Det är Jimmy Åkesson som har fått vara med i regeringsförhandlingar från paria till party.
Just det. Kul för honom.
Politiken är slut för den här veckan. Vi lämnar med en regering. Det känns på ett sätt skönt, för nu tar vi sommaruppehåll. Annie Reuterskiöld har redan påbörjat sin. Det var därför hon inte var med i den här podden. Men vi hörs i augusti igen.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.